Dagens tema heter andlig klarsyn. Och man kan ju undra vad ordet andlig står för i sammanhanget. Är det här fråga om någon sorts annan klarsyn än en vanlig klarsyn? Andlig klarsyn. Är det att vara klärvoajant, att kunna se spöken och andar och meddela sig med döda? Nej, det handlar om att kunna förstå, bedöma människor. Människan är inte bara en kropp utan också en ande. Ofta så citerar man en vers som Paulus skrev i Första Thessalonikerbrevet. Kanske ett av de brev som var tidigast i hans produktion. Där står det på slutet så här: må fridens Gud själv helga er helt och fullt, och må er ande, själ och kropp bevaras hela, så att ni utan fläck vid vår Herre Jesu Kristi ankomst. Ande, själ och kropp. Och det låter som människan bestod av tre delar. Vi är ju ofta inställda på att pilla sönder allting för att se hur delarna fungerar, och så ska vi sätta ihop dem igen och se om det går. Men den här bilden av människan finns bara i denna enda text. Så att vi ska inte bygga för stora hus ovanpå denna ganska instabila grund. Utan jag tror att det är bättre att vi säger så här, som det står i skapelseberättelsen: Herren Gud formade människan av stoft från jorden och blåste in livsande i hennes näsa. Så blev människan en levande varelse, eller som det faktiskt står, en levande själ. Även om ordet nefesh inte riktigt är själ i vår mening. Jag tror det är så här att vi består, du och jag, av råmaterial från jorden och himmelskt råmaterial. Vi är kropp och vi är ande. Och där ande och kropp samarbetar som tydligast, så uppstår det vi kallar för själ. Så att det som hör till vårt inre liv är det som kanske tydligast skvallrar om vårt dubbla ursprung. När Herren talar så är det ju ofta så att man förnimmer en tanke som går igenom huvudet, och så man undrar, var kom den ifrån? Och så funderar man ett tag och så säger man, det kanske var Gud, jag måste pröva. I vår tid så har vi ju den bilden av människan som utvecklingsläran ger oss, nämligen att det började med kemi. Molekyler hittade varann, bildade en första cell, och sedan så utvecklades det hela till dig och mig. Men då är vi bara kropp. Och det pågår en lång, segsliten och envis debatt i Läkartidningen av och till, när psykiatriker och psykologer råkar i luven på varandra. Vad är en människa för någonting? Själen är bara hjärnans funktion, säger somliga, och andra säger att ja, men människan måste vara något mer. Osäkert vad. Åtminstone är hon en berättelse, som det heter numera. Och för Bibeln gäller detta, att så länge ande och kropp hör ihop så lever vi som människor. Men när vi dör så lämnar anden kroppen. Idag ska du vara med mig i paradiset, säger Jesus. När kroppen blir lagd i graven. Och när Jesus dör så ropar han med hög röst: Fader, i dina händer överlämnar jag min ande. Likaså när Jesus uppväcker den här dottern till synagogföreståndaren Jairus. Då står det så här i Lukas evangelium. Han tog flickans hand och ropade: flicka, stå upp. Hennes livsande återvände och hon reste sig genast. Och han sa till dem att ge henne något att äta. Om vi är både kropp och ande, så är det ju så att med kroppen kan vi erfara varandra. Vi kan se varann, höra varann, lukta varann, ta på varann. Vi kan med våra sinnen skaffa oss kunskap om varann. Syn och hörsel är väl det viktigaste i sammanhanget. Men jag brukar ofta tala om kanal 3. Därför att vi kan också erfara varandra som andliga varelser. Ibland så kallar vi det för intuition och vi talar om att det finns många vibbar här. Och vi har lite olika osäkra uttryck för vad det egentligen är vi erfar. Men låt oss ta tag i ett uttryck som vi ofta använder, nämligen uttrycket dubbla budskap. Man träffar en människa som är väldigt trevlig, väldigt charmig och utåtriktad, och han lyssnar så intresserat och det är lätt och trevligt att prata med honom. Och samtidigt så märker man att man undviker att se honom i ögonen. Man tittar förbi, man tittar upp och man tittar ner och man vet inte riktigt vad man ska göra av ögonen. Därför att man känner någon sorts oro inom sig. Och man är rädd för att den oron ska öka om man ser honom i ögonen. Man möter människor ibland som har vuxit upp i en väldigt omhändertagande familj. Och som ändå säger det att jag fick ingen kärlek. Hudkontakt, ja. Sitta i knät, ja. Omvårdnad, ja. Men det var kallt. Hur kan du veta det? Att det var kallt? Det vet jag inte. Men det var det. Jag kände mig så utanför. Ja, man har upplevt någonting på kanal 3. Man har känt någonting intuitivt, någonting som påverkade en utan att man riktigt kunde ge ord för vad det var. Jag har genom åren träffat ganska många kvinnor som blivit misshandlade av sin äkta man, om man nu ska säga äkta i sammanhanget. Och jag har brukat fråga så här: kände du ingenting, ingen varningsklocka innan ni gifte er? Och det vanliga svaret är detta: jo, det gjorde jag. Men jag förstod inte att tolka signalerna. Jag var på något sätt rädd, jag var på något sätt spänd. Men jag tyckte att det var bara dumt, han var så trevlig. Då är det ju så här att med vår kropp kan vi förställa oss, spela roller. Men med vår ande är det svårare att ljuga. Anden ger besked som kanske kroppen förnekar. Och den andliga bedömningen, den andliga klarsynen är viktig att ta vara på. Det lär man sig med tiden. Det är det som hör till livserfarenheten hos en människa, att med åren så har man så att säga gått på pumpen ett antal gånger och efter det så vet man lite mera att välja sina medarbetare och välja sitt sällskap. Jag tycker det är en så fin text när Jesus har gått med de här två lärjungarna på vägen till Emmaus. Och han skäller ju i stort sett ut dem. Vad tröga ni är till att tro på allt vad profeterna har talat, säger han till dem. Och så går han igenom skrifterna. Och de känner fortfarande inte igen honom, och de bjuder in honom, och han tar brödet och bryter det. Då öppnas deras ögon och de känner igen honom. Och då står det så här: och de sa till varandra, brann inte våra hjärtan när han talade med oss på vägen och öppnade skrifterna för oss? Jo, det gjorde de. Varför det? Därför att hans hjärta brann. Det var kanal 3 det här. Han hade ett brinnande hjärta och de fick ett brinnande hjärta. Naturligtvis hängde det ihop med det han sa. Men det hängde också ihop med hans person. Det går inte att dela upp på det sättet. Därför kan vi på ett sätt skilja mellan information och påverkan. När jag står här och talar nu så informerar jag. Det är ord som går att spara på ett kassettband. Det är ord som går att skriva ner på ett papper. Men vi vet allesammans att ett kassettband ger inte allt det som närvaron ger. Redan att man ser en gudstjänst på tv gör att man saknar någonting. Och detta någonting, det har ändå med människans ande att göra. Närvaron, upplevelsen av gemenskap går inte att förmedla. Och när jag talar nu så utgår naturligtvis en påverkan ifrån mig på samma gång som jag informerar. Det intressanta är att man kan renodla det där. Det finns något som heter hypnos. Då liksom söver man ner en person så att han inte längre kan ta emot information och bearbeta och begripa och allt det här som vi menar med intellektuellt arbete. Men påverkan är han vidöppen för. Man kan säga till honom att göra de tokigaste sakerna när han har vaknat, och så väcker man honom att göra de tokigaste saker. De som sysslar med hypnos brukar säga att man kan inte få folk till att mörda andra bara för att man har sövt ner dem. Men var gränsen går vet inte jag. Men det är ett intressant experiment att man kan på det sättet utöva påverkan utan att informera. Och det där betyder ju att man kan försätta människor i någon sorts halvhypnos. Vi var lite fler här i lokalen och jag sprang fram och tillbaka och talade fort och med hög röst. Och det var liksom högt tryck i mötet. Så skulle jag kunna påverka er också utanför ert begripande. Så att ni liksom kunde svälja det jag sa även om jag sa något som var fel. Och det gäller alltså att vara vaken på vad de inre signalerna säger. Är de i överensstämmelse med det som ögat och örat erfar, sinnena? Det finns en sjukdom som heter schizofreni. Och det kanske inte är en sjukdom utan många olika, vad vet jag. Det vet man inte så mycket om. Det underliga med den här sjukdomen, det är att när patienten kommer i dörröppningen, första gången man ser honom, man har aldrig träffat honom förut, plötsligt står han i dörröppningen och man vet direkt, denna person lider av schizofreni. Det är den enda diagnos man kan ställa i dörröppningen, fick jag lära mig under min läkarutbildning. Och jag minns en gång, jag var på ett ställe och det var en konferens. Jag bodde hemma hos prästen i samhället och vi skulle iväg till konferenslokalen. Och prästen hade en mycket speciell bil, gammal rishög. Så när vi, han var lätt att känna igen alltså. Så när vi åkte genom samhället så stod där en man vid vägkanten och vinkade. Och vi åkte förbi och jag sa, han lider av schizofreni, eller hur? Jaha, sa prästen, känner du honom? Nej, vad jag vet har jag aldrig träffat honom förut. Hur kan du veta det då? Ja, det ser man. Man erfar det. Man känner det på kanal 3 på något sätt. Det finns en känsla av en glasvägg. Man upplever någon sorts utanförskap som är väldigt speciellt och som man bara kan lära sig genom erfarenhet. Och detta betyder att vi kan alltså öva oss genom livet att också förstå de andliga sinnesimpulser som vi delar med varann. Och det är ju ofta så också att när Gud talar till oss så är det ju på kanal 3 som regel. Vi ser honom ju inte så ofta och hör honom inte heller med öronen så ofta. Några ord av Jesus när det gäller det här. Han säger så här vid ett tillfälle i bergspredikan. Akta er för de falska profeterna som kommer till er klädda som får, men i sitt inre är rovlystna vargar. På deras frukt ska ni känna igen dem. Inte plockar man väl vindruvor från törnbuskar eller fikon från tistlar. Så bär varje gott träd god frukt, men ett dåligt träd bär dålig frukt. Ja, vi är ju alltså kan vara dubbelnaturer och vi kanske alla är det lite mer eller mindre. Vi lämnar inte ut oss riktigt hur som helst till vem som helst. Men den där dubbelnaturen kan ju drivas till någonting ganska absurt. Att man till det yttre är som ett får och till det inre är som en rovlysten varg. Man luktar som ett får, man bräker som ett får, man rör sig som ett får. Men man är inställd på att äta. Och det handlar ju alltså om motivet. Nu talar Jesus om profeter. Och jag kan ju stå här och tala till er av glädjen att få berätta lite grann om vad jag har gjort för erfarenheter i mitt liv och vad jag har sett i skriften. För att liksom ge er någonting att ta vara på. Men jag kan ju också göra det för att göra mig själv stor och bred och präktig. Och bli berömd och kanske få en lärjungaskara som är villig att gå i döden för mig. I det senare fallet är jag ju en rovlysten varg, även om jag bräker som ett får. Akta er för de rovlystna vargarna. Hur ska man kunna bedöma att vargen är en varg i själva verket? Jo, det är en fråga om kanal 3. Man känner någonting. Man erfar någonting som inte stämmer med ögats och örats vittnesbörd. Man måste ta vara på frukten, säger Jesus. Titta på den. Frukten är ju det som kommer sist. Blommorna kommer först och blommor och bin och vad det är. Men så småningom kryper frukten fram. Vad är frukt? Och vad är god frukt? För en del år sedan så hemsöktes Sverige av en förkunnare som det var väldigt debatt kring. Han övade förbön för folk och alla ramlade omkull och låg på golvet härs och tvärs som pinnar i ett kalhygge och skrattade ha, 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 ha. De kunde hålla på i 20 minuter och skratta och sen reste de sig upp och dammade av sig, gick och satte sig och tyckte att livet kändes lättare att leva. Och somliga sa, så det gjorde ju inte Jesus. Och andra sa det, ja, men vi mådde bra. Det var roligt det här. Man kan väl få lov att ha roligt i kyrkan. Ja. När trosrörelsen graserade som värst, med det ursprungliga budskapet som ganska få i trosrörelsen har kvar idag. Men det här med att du kan ta ut ditt helande idag bara du sträcker dig fram i tro och så vidare. Så var Frank Mangs ännu i livet. Han bodde i Karlstad och jag var ofta uppe i Värmland och hade undervisning. Så vid ett sånt tillfälle så frågade jag om jag fick besöka honom. Ja då. Jag var välkommen. Han bjöd på köttbullar och vi hade väldigt, väldigt mysigt. Och så när vi kom till kaffet ungefär så frågade jag detta. Är det här en väckelse eller vad är detta för någonting? Är det en väckelse?
Nej! Ja, nej!
Varför inte?
Inga tårar. Ingen omvändelse.
Sen var han färdig. Sen ville han inte prata mer om det. Det tyckte han var liksom god frukt. Att man ser omvändelse. Och det är kanske inte så lätt att föra människor till omvändelse om man inte är omvänd själv. Om man har kvar varje naturen i sitt inre så kanske man inte kan göra människor till något annat än vargar. Jesus säger vid ett tillfälle: en lärjunge är inte för mer än sin lärare, och när någon har blivit fullärd blir han som sin lärare. Och det kanske är så att när man förkunnar så är det kanal 3 som är det viktigaste. Det som präglar åhörarna mest. Du vet, efter en gudstjänst så kanske man blir tillfrågad: vad handlade predikan om? Ja, säger man. Det handlade på något sätt om något. Men man bär med sig någonting i sitt inre. Och det är ändå det som fäller utslaget i det långa loppet. Och jag tror det är så här att den falska profeten känns igen på sina elever. Om profeten har en vargnatur men till det yttre är som ett får, så har han ju lärt sig att spela ett spel. Och det är inte så hemskt lätt att se i hans liv vad det är han döljer. Men han smittar andra med sin vargnatur. Och efter ett tag så ser man att alla hans lärjungar är vargar. Och då vet man, då har man sett frukten. Därför att det är ändå det andliga som är det genuina och det sanna. Och därför är det viktigt att man söker sig till någorlunda renhjärtade människor. Jag lärde mig under den tiden då trosrörelsen var som starkast, och jag var i Uppsala en del gånger och hade själavård och bibelstudier med avhoppare eller avramlare, vad man nu ska kalla dem. Att det var de som lyssnade, det var de som hörde på. Som blev mest kvaddade. De som öppnade sig på vid gavel. Det sades ju ofta att ja, det är de som är lite sjuka när de kommer dit. Och det är de som inte mår så bra som naturligtvis mår dåligt då också. Men det var det inte. Många var sunda och friska när de kom dit. Men blev alltså liksom förvandlade. Oigenkännliga. Jag minns många människor som jag kände som var mjuka och öppna och inställda på att lyssna som blev helt, man känner nästan inte igen dem. Och då lärde jag mig att uppskatta ett ord som Jesaja ger. Det står så här i Jesajas 42 kapitel: se, min tjänare som jag uppehåller, min utvalde i vilken min själ har sin glädje. Jag har låtit min ande komma över honom. Han ska utbreda rätten bland hedna folken. Han ska inte skria eller ropa, inte låta sin röst höras på gatorna. Ett brutet strå ska han inte krossa, en tynande veke ska han inte släcka. Vad händer med de rykande vekarna? Det blev för mig lite av en prövningspunkt. Och det vill jag mena att man kan bedöma olika andliga rörelser och situationer. Vad händer med det brutna röret? Vad händer med de tynande, rykande vekarna? Jag minns för många år sedan. Marianne fick en packe kassetter. De handlade om äktenskapet. Och hon lyssnade och blev mer och mer olustig ju längre hon lyssnade. Jag hörde väl också på en del. Och tyckte väl att mycket av undervisningen var bra. Och då var det ju konstigt, varför kunde en undervisning som var bra göra att man mådde så dåligt? Till sist sa jag att eftersom han säger att mannen ska vara kvinnans huvud, så tar jag kassetterna ifrån dig, sa jag, och gjorde det. Och då slappnade hon av. Och då visade det sig något år senare att denne man som gärna undervisade om äktenskapet, han hade en älskarinna själv sedan många år. Det fanns alltså någonting man hörde, till och med på kassett, att det var något som inte stämde. När Paulus skriver om nådegåvor så talar han på ett ställe om andebedömning. Och det finns alltså i en vanlig församling människor som är speciellt känsliga för om det är rent eller inte. Och jag har träffat sådana människor som ibland suckar och tycker att det är en plåga att ha denna bedömningsförmåga. Det är för det är inte så ofta som det är rent. Och om man reagerar på nästan ingenting alls så har man ju ofta anledning att reagera ungefär som en allergiker som bara behöver några pollenkorn i näsan för att täppa till. Då är det min erfarenhet att människor som har den här... Ska vi säga ovanliga känsligheten för det dubbla budskapet. Det är människor som på något sätt verkligen har utsatts för dubbla budskap. Under sin uppväxt, i sitt arbetsliv, i sin familj, hur det nu kan vara. Men man har verkligen lidit under någon eller några som levererade sådana dubbla budskap. Människor som var angenäma till det yttre, men invärtes var som rovlystna vargar. Och man känner igen situationen och man reagerar. Och ofta är det så att andra i församlingen eller var man nu är helt oförstående. Och det som predikaren skriver i första kapitlet, att där mycken vishet är, där är mycken grämelse. Och den som förökar sin insikt förökar sin plåga. Därför att det här är som sagt plågsamt. Alla andra är glada och själv så tycker man att man vill helst gå hem. Och det ger en intressant bild av hur nådegåvor kan komma till uttryck i ens liv. Att det är ofta så att det finns någon sorts smärta bakom. Jag tänker på en sån man som Rolf Karlsson. Han, pingstvän, fick en svår galopperande diabetes som han på den tiden inte kunde hålla i schack ordentligt. Han blev snabbt blind. Men han började be för sjuka. Själv var han kanske sjukast av alla i kyrkan. Stod med sina svarta glasögon. Såg ingenting. Men sa att du finns här som har det och det och som har varit med om det och detta. Alltså Herren ledde honom. Och när det gällde hans verksamhet så var det många som blev helade och som också fick sitt helande bekräftat på medicinsk väg. Det var en smärta i hans liv, men det blev en välsignelse för andra. Jag tänker på en sån man som Tommy Hellsten. Finländare, med finska faktiskt som modersmål trots namnet. Han har skrivit många böcker i själavård. Den första heter Flodhästen i vardagsrummet. Han själv hade vuxit upp i en sådan miljö där det stod så att säga ett stort skrämmande djur i vardagsrummet. Någonting otäckt som ingen pratade om. Pappan söp och mamman behövde tröst. Och den lille killen tog på sig uppgiften att medla i sina föräldrars äktenskap och trösta sin mamma. Och det var han naturligtvis inte mannen att göra i sin låga ålder. Men ur den smärtan växte det fram en fullgod själavårdare så småningom. Han har skrivit många bra böcker som sagt i själavård. Och jag har haft kurser för själavårdare. Människor som jobbat med själavård och som hade erfarenhet av själavårdsarbete. Vi har påbyggnadskurser kan vi kalla det. Och jag brukade fråga. Hur många av er sysslar med själavård för att ni hade en mamma som det var synd om? Och då brukar alla se lite förvirrade ut ett ögonblick och så räcker ungefär 40-50% upp handen. Det finns ofta en smärta bakom de nådgåvor som gestaltas i en församling. Man behöver läkedom för den bakomliggande smärtan. Men ur den erfarenheten och ur den läkedomen kan väldigt mycket välsignelse strömma till andra. Om ni kommer till Värmland så ska ni också göra ett besök i ett litet samhälle som heter Skåre. Har ni hört talas om Skåre? Nej. Där bodde det en man i slutet av 1800-talet. Han hette Fredrik August Boltzius. Och det finns ett Boltzius-museum i Skåre. Han hade verkligen en helandets nådegåva. Det var något helt annat än de här stora mirakelkonferenserna där man inte vet om någon blir helad. Därför att i detta museum finns det lite drygt 400 kryckkäppar om jag minns rätt. Och det var så här att Skåre ligger på järnvägslinjen mellan Karlstad och Kil. Så det lär ha varit så att när man närmade sig Skåre så gick konduktören genom tåget och ropade nästa Boltzius. Och så gick halva passagerarskaran av. Och sen åkte de hem med kvällståget. Han hade bett för dem och många kunde alltså lämna sina käppar och åka hem. Han hade börjat sin bana som gårdfarig handlare med tungt lass och gå runt ibland bondgårdarna och sälja saker. Och en dag så ramlade han och stukade foten så illa så han kunde inte röra sig. Och där satt han på en stengärdsgård och visste inte vad han skulle ta sig till. Och i sin förtvivlan påminner han sig plötsligt orden i Markus evangeliet. De ska lägga händerna på de sjuka och de ska bli friska. Och så lägger han händerna på sin sjuka fot och den blir omedelbart frisk. Och så slutar han förstås med gårdfar i handen och börjar be för människor. Han var väldigt noga med att säga att det var Gud som helade de sjuka, inte Boltzius. Men han konsulterades till och med av hovet i Stockholm när det begav sig. Om kungen eller vem det var blir frisk, det vet jag inte. Men vi behöver alla tänka igenom våra liv. I vilka sammanhang har jag upplevt dubbla budskap? Vad lärde jag mig av relationen med den människan och relationen med den människan? Vad säger det i en situation där jag undviker att se en människa i ögonen? Varför gör jag det? På det sättet behöver vi bli vakna över att vi är inte bara kropp, vi är också ande. Vi förnimmer någonting om varandra, och det kan också i enskilda fall bli som en nådegåva. Låt oss tacka Herren. Herre, för den som älskar dig samverkar allt till det bästa, också det smärtsamma. Och just det smärtsamma kan ge oss en vishet som vi inte kan läsa oss till. Kan ge oss en nådegåva, en vakenhet, en medvetenhet och en öppenhet. Hjälp oss att bearbeta de erfarenheter vi har. Hjälp oss att, när det behövs, finna ord för vad vi har erfarit. Få göra det i all ödmjukhet, men ändå med tydlighet. Det krävs mod. Men ge oss det modet, Herre. Väck oss till medvetande om att vi är andliga varelser. Att du talar till oss på kanal 3 och att vi talar till varandra också. Inte det som går in i människan, orena människan, utan det som går ut från hjärtat. Ge oss då rena hjärtan, Herre. Låt omvändelsen få djupna i våra liv. Att varje naturen får allt mindre att säga till om. Amen.